Twitter och chatter eller underbar skönsång. Världens sångfåglar låter på en massa olika sätt, men alla väljer de bland 8 särskilda byggstenar när de sätter ihop sina läten. Det här konstaterar forskare i en ny jättestudie där de analyserar läten från över 3000 sångfåglar. Och de ser också att vilken miljö fåglarna lever i, det är helt avgörande för hur komplex och sammansatt sången ska vara för att nå fram med sitt budskap på bästa sätt. Hur det här fungerar, det ska vi höra i den här direktsändningen från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér. Och med oss så har vi 2 mycket fågelkunniga gäster. Det är Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Hej och välkommen.
Mm. Tack, hej.
Susanne, har du hört några sångfåglar idag där du är i Skåne?
Ja, det är lite tystare nu, men i min trädgård har koltrasten sjungit idag på morgonen.
Det är trevligt ju. Mm. Och så har vi Per Ahlström här i studion, forskare i ornitologi vid Uppsala universitet. Hej och välkommen, du med.
Tack så mycket.
Har du hört några sjungande fåglar på sistone?
På sistone, ja, det har jag gjort. Jag har varit i Göteborg nyligen och där sjöng bland annat gransångare som är ganska sentida invandrare i södra Sverige.
Hur låter den?
Ja, ungefär så här. Ska se om man kan härma.
Okej, ja, det kanske stämde. Det är ju nu tyvärr inte riktigt prime time för fågelsång så här i slutet av juli då, i Sverige. Men det finns ju inspelningar som tur är. Och det är tur både för oss och kanske ännu mer för de här franska forskarna som har gjort den här nya stora studien. För de har plockat in ljudfiler från över 3000 sångfåglar från en databas och analyserat dem med hjälp av maskininlärning. Och det är då som de har kunnat identifiera de här 8 olika elementen eller byggstenarna som alla sångfåglar använder. Och då tänkte jag fråga vad ni fråga inledningsvis om den här studien, vad ni tänker om studien och resultaten, och ni får gärna svara lite kort. Susanne, vad tänker du?
Jag tycker det är en väldigt spännande studie eftersom man har kunnat ta ett sånt här stort geografiskt område och så många arter i anspråk i analyserna. Och dessutom har man gjort dem på ett sätt som inte har, så att säga, startat från mänskliga tolkningar. Utan det känns väldigt gediget och spännande, hela den här studien, tycker jag.
Mm. Per, vad säger du?
Jag håller med Susanne, det är ett globalt perspektiv vilket är mycket intressant. Och sedan så har de ju försökt att kvantifiera sång, vilket är väldigt, väldigt svårt. Man har gjort det på ett mer avancerat vis än vad man har gjort i tidigare studier också. Tidigare studier har varit mycket mer begränsade i de flesta avseenden, kan man säga.
Mm. Och det där ska vi återkomma till, hur de har gjort. Det är alltså då specifikt sångfåglar som det handlar om här. Tättingar är samlingsnamnet som man använder för de här fåglarna som är med i studien. Och det är många sådana, och det är just dem och deras evolution som du är specialiserad på, Per. Vilka fåglar är det som ingår i gruppen tättingar?
Ja, tättingar, det är den största av alla fågelgrupper i världen. Det är ungefär 6 500 arter som räknas som tättingar, och man kan säga att allt det som vi kallar småfåglar generellt sett, det är tättingar. Sen finns det några stora tättingar också, som kråkfåglar till exempel. Men det är som sagt en globalt utbredd, oerhört divers fågelgrupp.
Mm. Men rovfåglar ingår inte till exempel? Nej, inte sjöfåglar och så vidare?
Nej, inga sådana.
Och varför är det då just de här fåglarna som sjunger? De andra fåglarna har väl också läten eller andra signaler? Susanne, vad säger du?
Ja, det här är ju fåglar som har utvecklat sång till fulländning, kan man säga. Där det finns otroligt stor variation. Och de använder det här för att tala om att de har intagit ett revir som ingen annan bör komma till, eller för att attrahera en partner. Och i vissa arter så har man också duetter där hanne och hona, så att säga, omväxlande har olika läten, och där kan sången förstärka parbandet. Så det finns olika funktioner, och sångfåglarna här nu då har ju en enorm diversitet i sången, helt enkelt.
Mm. Och då är det som sagt 8 olika typer av sång som de här franska forskarna har identifierat som grundbyggstenar, eller motiv som de kallar dem. Och något eller flera av de här olika elementen ingår alltså i alla sångfåglars sånger. Fåglarna bygger ihop sina sånger med hjälp av de här olika byggstenarna. Och vilka är de nu då? Jo, flera av dem är olika varianter på visslingar eller drillar. Och nu ska vi höra ett exempel på den första varianten. Det är en rak vissling, alltså med oförändrad tonhöjd. Mm. Det vi hör här, det är en treflikig klockfågel som jag tror sitter i Amazonas. Men de fåglar som vi ska höra framöver är lite mer hemtama. Det där var alltså en rak vissling. Nästa variant kan vi höra här hos oss nämligen då. Det här kallar forskarna modulerad vissling, alltså en sammanhängande ton där tonhöjden ändras. Och forskarna skiljer mellan långsamma modulerade visslingar som låter så här. Mm. Passa på att fråga, Per, vilken fågel hör du här?
Ja, det där är en domherre skulle jag säga. Men jag skulle inte kalla det för sång utan för ett lockläte.
Och det var i alla fall lockläte då med långsamt modulerad vissling. Sen kom då snabbt modulerad vissling. Den finns inblandad här för den här fågeln, den blandar bland motiven. Mm, den där kände nog en del igen och Susanne, du vet nog vilken det är.
Ja, det är en gärdsmygg det här.
Jajamän. Och efter visslingarna då som vi hört nu så kommer tre varianter på drillar. En drill tänker jag man kan beskriva som korta, raka toner i följd eller en lång ton som inte är sammanhängande utan lite upphackad, kanske som ett sorts vibrato. Då finns det en långsam drill som här. Mm. Per, vilken var det där?
Det där låter som en talltita.
Helt riktigt. Sen finns det då snabb drill som den här fågeln. Susanne, vem är det som drillar snabbt där?
Det är lite svårt att höra, men kan det vara en lundsångare eller någonting?
Grönsångare skulle
ja,
jag säga.
Ja, den tog du på.
Grönsångare var det? Ja, ja vad bra. Tack.
Sen finns det då ultrasnabb drill som den här.
Just
det. Då får du en ny chans, Susanne.
Sidensvans.
Det var precis vad det var. Sen finns det någonting som de här forskarna kallar harmonic stacks på engelska. Harmoniska staplar, kanske man kan säga det på svenska. Det är två eller flera toner samtidigt. Det där tyckte jag lät väldigt avancerat. Och så fick jag höra exemplet. Mm, där steg kråkan lite i min aktning i alla fall. Den kan göra flera toner samtidigt och då låter det så där. Sen har vi den sista varianten och det är något som forskarna kallar kaotiska toner. Och så här kan det låta. Mm. Det där känner nog igen också. Per, vilken?
En kaotisk ladusvalla.
Det var precis vad det var. Nu hörde vi då ett exempel från en fågel på varje variant, för det mesta i alla fall. Men forskaren säger då i sin studie att forskarna ofta varvar flera av de här elementen i sin sång. Och då tänkte jag på hur kan man hitta någon sorts bild för att beskriva hur det där går till. Då tänkte jag, man kanske kan jämföra med hur man bygger en poplåt. För då brukar man ju ta några fasta element som man bygger med. Kanske man har ett intro först och sen en vers, så kommer en refräng. Sen brukar det vara vers och refräng igen. Sen kanske man har ett solo eller något som kallas för ett stick. Sen blir det vers igen. Kanske två refränger till slut och så kan man ha ett outro ibland också på slutet. Ja, så tänkte jag. Och så ringde jag upp den här franska huvudförfattaren till den här studien. Han tyckte det var en bra jämförelse.
Yeah, exactly.
Mm. Det säger Quentin Bacquelet som är bioakustiker och verksam vid universiteten i Saint-Étienne och Montpellier i södra Frankrike.
For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
Mm. Han säger att introt det kan vara en drill och versen kan vara en vissling till exempel och så vidare. Men det är inte alla fåglar som blandar in så många element, säger han. Någon fågel kanske är specialist på just drillar och använder sig då mest av dem. Men i snitt så använder världens sångfåglar fem av de här motiven i sin sång. Sen går det undan hos fåglarna när de varvar de här. Det blir väldigt korta poplåtar om man säger så. Hans bästa exempel på en riktigt komplex blandning av många element, det är nog kanariefågeln. Och vi ska lyssna på ett exempel här. Nu får man försöka hänga med i hur de här byggstenarna eller motiven varvas. Ja, vad säger ni om det? Vad tänker du, Per?
Ja, det är ju en imponerande sång, verkligen. Och kanariefåglar har man ju tämt, och man hör, det finns till och med tävlingar mellan olika individer av kanariefåglar där man strävar efter att hitta den bästa sångaren.
Och vi har också fått då, jag fick ett spektrogram som det kallas, en bild från Quentin Bacalé som de har tagit fram på det här, där man ser grafiskt hur den här sångsnutten som vi hörde är uppbyggd. Och då kan man se då att på 12 sekunder så hinner kanariefågeln med 6 av de här byggstenarna, och 2 av dem 2 gånger dessutom. Det som inte finns med, det är de här kaotiska tonerna, eller vilken var det, den här, de här staplarna, harmoniska staplarna. Den sjunger inte 2 toner samtidigt, men alla de andra använder kanariefågeln. Då kan man ju fundera på, vad betyder det här? Vad tänker ni om det här resultatet, att det går att se fåglarnas sång uppdelad på just de här beståndsdelarna? Är det intressant och nyttigt? Vad säger du, Susanne?
Ja, jag tycker det, för att det här är ju ett sätt som man kan säga visualisera och kvantifiera hur en sång ser ut, och även vilka unika delar som ingår för artigenkänning. Sen kan man ju också tänka sig när det gäller arter att partnervalet, alltså honan väljer en hanne som sjunger, då är det ju det här utförandet och diversiteten, kvaliteten och hur länge han sjunger är parametrar som är viktiga här, som också driver, så att säga, evolutionen av sång. Mm, så det är spännande att se det här.
Och det kanske inte är bara hur många olika moment man blandar in, utan hur väl man utför dem också inom de här. Ja. Per, vad tänker du om att dela upp fågelsången i 8 byggstenar så här?
Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så att de här ljuden är nya på något sätt, utan vi har ju känt till dem alla länge. Men vad som är spännande tycker jag är att de har det här globala perspektivet där de har försökt att identifiera dem hos alla olika arter som de har haft tillgång till ljud för. Och att man då kan, ja, de har försökt visualisera det på ett sätt och kvantifiera det på ett vis som man inte tidigare har lyckats med faktiskt. Men att göra ljudspektrogram, det har man gjort under väldigt lång tid i alla fall.
Ja. Då tänkte jag fråga om ni har några egna exempel på fåglar som ni tänker bemästrar många tekniker och blandar dem på ett fint sätt. Vad säger du, Susanne, har du någon favorit?
Ja, jag gillar blåhaken till exempel. Det är en väldigt vacker sång, brukar ju även kallas förr i tiden för fjällens näktergal, så att den är ju känd för att kunna sjunga vackert.
Vi har en sån här. Ja, det är stiligt, och där hör man ju att den verkligen blandar och ger bland de här teknikerna. Per då, favorit?
Ja, jag skulle kunna nämna 2 stycken svenska arter som har fantastiska sångar. Den ena är sånglärkan, som har en oerhört imponerande sång som kan hålla på oupphörligt under upp till en timmes tid och drilla på. Och en annan art som har en fantastisk sång är kärrsångare, som imiterar fantastiskt mycket olika arter, så att den plockar upp och härmar andra arters ljud och sätter ihop det till en egen sång. Det är 2 makalöst fina fågelsånger.
Ja. Ja, den där är häftig. Jag vet att du också gillar kärrsångaren, Susanne. Nu Absolut. Är det då inte så att fåglarna sjunger för att vi ska tycka att det är vackert eller bli imponerade. De sjunger för att kommunicera med andra fåglar, som ni sa tidigare. Och ju fler olika delar, desto mer information kan vara inbyggd i sången, säger då till exempel Quentin Bacalé. Den här informationen kan då en lyssnande hona eller en rivaliserande hanne uppfatta och agera utefter. Men här kommer nu någonting som forskarna kallar för biogeografin in i bilden. För de här franska forskarna har ju alltså studerat sångfåglar över hela världen, och då har de också kunnat se tydligt hur sången varierar med landskapet. I vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten och värmen och alla grenar och blad som finns där. Och därför blir sången då enkel, som till exempel från den här treflikiga klockfågeln som vi hörde tidigare. Vi kan ta den igen. Den är enkel, men den är stark. Den når ganska långt där i regnskogen. Hos oss så kan det istället vara då ett väldigt rikt och vackert ljud av en massa olika avancerade sånger. Eller hur, Susanne? Varför är det så hos oss?
Ja, de här uppe i våra hemtrakter så har vi ju närmare mellan fågelreviren. Man kanske kan hitta i regnskog. Och här bör man inte så att säga ha ljud som transporteras över långa avstånd. Och där det är också den här så att säga partnervalet och sexuella selektionen som är riktad mot fågelsången kan verka starkare i våra så att säga fåglar i våra områden, kan man säga.
Mm. Per, vill du fylla på något?
Ja, kanske bara kan säga det att i tropikerna så är det väldigt många fåglar som har permanenta revir, så att de kan hålla ihop hela året, och det kan vara viktigt för dem att kommunicera hela tiden under den perioden. Här uppe i de tempererade delarna av världen så är många fåglar väldigt, väldigt kort tid på året. Det är väldigt hetsigt för dem att hitta en partner och genomföra häckningen.
Just den här avvägningen då som fåglarna behöver göra mellan komplexiteten i sången och förmågan att nå fram med den, det är det mest intressanta fyndet, tycker Quentin Bachelet, som är alltså huvudförfattare till den här nya studien. Och så följden av det då, att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var någonstans i världen som en fågel har suttit och sjungit.
The most surprising and interesting thing is that now we can, when you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
Mm. Vad tänker du om det, Susanne?
Ja, det är spännande tycker jag. Inte helt oväntat heller. Men, och det här med de här regnskogsfåglarnas ljud och varför det är liksom lättare att ha väldigt stereotypa och enahanda ljud som når längre i den väldigt komplexa miljön där ljudvågor studsar mot hela omgivningen. Det kan man ju fysiskt förklara enkelt. Men det roliga är ju att verkligen se skalan på den här studien, både geografiskt och antal arter som ingår, där man ser de här mönstren, tycker jag. Det är fascinerande.
Ja. Vi pratade lite grann, jag och Quentin Bachelet också, om hur man kan gå vidare med den här forskningen. Och då finns det en sak där med det här med hur sångfåglar anpassar sin sång till allt det buller som vi människor åstadkommer. Det har vi rapporterat en del om att forskningen visar att fåglarna gör. Det där tycker han skulle vara klart spännande att liksom zooma in istället för att ta det här stora, breda perspektivet. Vad säger du, Per, om det?
Ja, det finns ju ett antal studier som visar att fåglar i bullriga miljöer höjer sitt tonläge jämfört med sin frekvens, jämfört med fåglar som finns i mer naturliga miljöer. Jag har faktiskt en studie på gång just nu där vi har tittat på locklätet, inte sången, hos en asiatisk fågel som har förändrats väldigt, väldigt kraftigt under bara 40 års tid. Och vi tror att en viktig anledning är att den tillbringar en stor del av sin tid i en extremt bullrig miljö, nästan hela världspopulationen.
Mm. Nämligen vilken miljö alltså?
Indiska subkontinenten, som är en väldigt bullrig plats på jorden.
Ja, där finns det mycket folk.
Där finns väldigt mycket bilar, människor överallt. Överallt, ja, precis. Ja.
Musik också.
Mycket musik också.
Ja. Okej, ni tyckte ju båda att kärrsångaren var en trevlig fågel att lyssna på. Jag tycker vi tar och lägger upp den lite avslutningsvis. Jag kan också säga att du, Susanne, du undrade ju lite grann om hur de kom på att göra den här studien. Jag frågade Quentin Bachelet om det, och han sa att dels så är han själv då, han har en bakgrund inom biologi å ena sidan och maskininlärning å den andra. Och då finns det ju nu möjligheter som har kommit senaste åren med de här enorma databaserna. Till exempel en sån här då, där det är medborgarforskning kan man säga, där privatpersoner lägger upp en massa inspelningar. Och så då stora kraften som finns i dagens datorer och just maskininlärning. Så att svaret på frågan är att ja, men nu var det möjligt kan man väl säga. Och vi får se hur han går vidare med det. Vi tar och ser om vi kan höra lite på kärresångaren. Och med det så ska vi också avsluta den här direktsändningen från Vetenskapsradion om sångfåglarnas kompositioner. Om man vill höra mer fågelsång, kanske med den här nya kunskapen i bakhuvudet, så rekommenderar jag Fågelsångsnatten från i maj. 8 timmar fågelsång som sändes direkt då när det sjöngs som mest. I appen Sveriges Radio finns den. Tack Susanne Åkesson, professor i zoologi, Lunds universitet. Och tack Per Ahlström, forskare vid Uppsala universitet. Jag heter Björn Gunnér.